Talar vi pungkulor nu?
Nej, jag pratar om Kyle MacLachlan.
Ja, och hans...
Att det är svårt att uttala.
Och välkommen till ett nytt avsnitt av er favoritpodd Ett eget rum, som idag spelas in på självaste Halloween i Hillared.
Kusligt varmt välkomna.
Var det där din bästa Mr. Burns improvisation?
Ja, vad är det som alltid börjar med att någon sitter så här framför en, i en fåtölj framför en så här öppen eldstad? Vad är det för någonting jag tänker på?
Ja, men inte det Tales from the Crypt?
Ja, precis, när det alltid är
så
här.
Ja, precis. Och jag älskade den.
Är det så här? Today, tonight we will hear the...
The horrific tale of one girl who made a fatal mistake.
Precis.
Gud, jag älskade det. Jag gick på fyran ganska sent på kvällarna när jag var liten, minns jag.
Var inte sen Vampira någon sorts sån... Att det var lite samma grepp när hon presenterade sina filmer, jo, i USA under, när var det? 50-talet?
Ja, det var 50-talet, precis. Vampira är väl kanske mer känd för oss som en roll i Tim Burtons film, Ed Wood.
Mm. Mm. Precis, men där var det också att de skulle, någon som presenterar i själva programmet, sådär, lite som ett...
Alfred Hitchcock presents.
Ja, lite så, exakt. Jag tänkte säga så här, sommarlovsmorgon, du vet. Man har ett program som presenterar program.
Ja,
liksom.
Lite meta.
Ja.
Eller Crypt Keeper är sjukt gullig faktiskt.
Ja, ska vi börja?
Ja,
prov?
Det tycker jag. Alltså, vår Halloween i år blev lite oortodox på grund av så här, dålig planering från bådas håll. För vi skulle ju inte stanna då med två missions egentligen. Vi skulle köpa sprit och vi skulle köpa pumpa som vi sen skulle skära ut.
Ja.
Hur gick det med det, Marcus?
Det visade sig att alkoholmonopolet har stängt på Alla helgons blodiga natt. Och alla pumpor var slut.
Ingen sprit, ingen pumpa.
De hade så här äppelstora pumpor, så de kan man ju inte skära ut något ur. Så att...
Det kan man lika gärna skära ut sin egen hand, känns det som.
Ja, dessutom är dessutom förkyld. Så att...
Ja.
Det är alltså...
Du har varit döende hela veckan.
Ja, det är också det därför jag inte har laddat upp med pumpa.
Mm.
Och det är inte så att ni som är glada och tänker han är i målbrottet. Nej, jag är fortfarande inte det. Det här är bara tillfället.
Ja. Ja, din röst har gått ner några oktaver faktiskt.
Ja, det har den.
Mm. Snart är den nog tillbaka, ska du se.
Men nog om mig. Mitt spännande liv.
Ja, Marcus spännande liv, del 137.
Ska vi gå in på dagens bok? Är vi nöjda?
Ja, jag tror det. Och jag skulle faktiskt vilja påstå att den här boken som vi nu håller i våra händer, den har ni inte läst. Det låter ju väldigt Björn Ranelid att säga, men vi fick faktiskt beställa den från ett obskyrt antikvariat i USA.
Precis. De var faktiskt väldigt dyra, alltså för att, med tanke på att de är så... Alltså, böcker som säljer väldigt mycket brukar ju aldrig vara dyra att köpa i antikvariat så. Alltså mass market liksom böcker. Det ser man ju, vissa titlar dyker ju upp ofta när man går på loppisar eller antikvariat sådär.
Fast den här har nog inte sålt på länge.
Nej, det är väl åldern då så.
Mm. Boken som vi har läst till detta, det 26:e avsnittet tror jag, av Ett eget rum, heter I Know What You Did Last Summer. Och författaren heter Lois Duncan. Den utkom 1973.
Den är väl mest känd för sin 90-tals filmatiserade version med Sarah Michelle Gellar, Buffy the Vampire Slayer.
Just det.
I ena huvudrollen. Och
Jennifer Love Hewitt.
Och vad är det för killar?
Ryan Phillippe och Freddie Prinze Jr. En trivia grej är ju att Freddie Prinze Jr. och Sarah Michelle Gellar blev tillsammans under eller strax efter inspelningen av Jag vet vad du gjorde förra sommaren. Och de är fortfarande gifta och har barn.
Oj.
Typ 20 år senare nästan, det tycker jag är gulligt.
Mm.
Och det var ju Kevin Williamson, skaparen till Dawson's Creek. Och även manusförfattaren till Scream, som utkom året innan, 96. Som skrev manuset till den här filmen. Som ju är väldigt lösbaserad, får man säga, på den här boken. Eller det finns ju nämnare, alltså karaktärerna heter ju likadant. Och som du sa när vi såg filmen, vi såg om den alldeles nyss nu. Så de stora penseldragen finns ju där.
Ja.
Men det man kan säga på en gång är väl att det inte är en slasher. Det är mer en thriller.
Boken är inte alls på det sättet. Mm. Vi brukar ju prata om omslag och så här, men jag tänkte man kan börja nästan i inlagan här. Så nu är ju det här en ganska gammal bok, så det är ju naturligt att den har gulnat och luktar väldigt så här antikvariatigt och sådär. Väldigt härligt tycker jag sådär.
Ja, och jag blir jätte... Åh.
Man blir så här, man tänker på böckerna när man läste när man var liten. Ja. Eller så här, på
jag blir jättenostalgisk. Jag samlade ju på gamla Kitty-böcker. Jag har egentligen alla liksom, Wahlströms young adult-böcker som fanns. Samlade jag på och gick på antikvariat på allmän lediga tid. Mm. När jag var 11, 12, 13 sådär. Jag har lite den doften.
Jag tänkte lite på det du sa med det här som vi har pratat om tidigare, det här med vad heter det, Penny Dreadful.
Ja, just det.
Har ju fått sitt namn efter vad de kostade då. Mm. Alltså det är ju som en genre som har fått sitt namn efter att de vid ett tillfälle kostade liksom
en penny.
Mm. Och det finns ju också en genre som kallas för pulp fiction.
Mm.
Som ju Quentin Tarantino liksom claimade till sin film då. Så det är väl det den är förknippad med den termen. Men det var ju en genre som var tryckt på ett väldigt billigt papper. Alltså pulp är ju hur pass grova fibrer det är i ett papper. Alltså ju grövre fibrer desto billigare papper. Alltså om man tänker det som en som pappersmassan, alltså att du behöver inte bryta ner träfibrerna så mycket. Så att det blir fint och slätt. Så att Pulp Fiction är lite samma som det här med Penny. Att det refererar ju till en billighetsprodukt.
Mm. Det här visste inte jag, gud vad spännande.
Ja, och så att man kan ju se liksom då att så är det väl i viss mån fortfarande. Alltså om man jämför till exempel pappret i en inbunden bok med en pocket, så är det ju sämre papper igen i en pocket. Ja. Men då fanns det även en alltså ännu riktigt, riktigt dåligt, alltså väldigt billigt papper för att kunna göra de här Harlequin kan jag tänka mig var.
Vita serien.
Ja, sådana som inte är på så kallad finkultur. Så. Och det är ju, de bryts ju väldigt lätt ner också ju mer pulp de har kvar i sig. Sidorna också, så att de böckerna går sönder också mycket lättare. Så att de är ju, alltså hittar man en sån bok jämför med en väldigt fin litterär genre, så åldras de ju också snabbare böckerna rent, alltså fysiskt. Så. Mm. Jag tycker man märker det lite på de här, att man ser att det som slog mig först med den här, när jag bläddrade i den, var dels att de är gulnade sidorna, men också att trycket är ganska dåligt. Om du tänker på att vissa sidor, så i alla fall i min utgåva, så har bläcket liksom flytit ut. Det är inte så skarpt.
Nej, alltså, det är ganska svag text.
Om man tänker lite som akvarell gör, om du sätter en akvarellpensel på ett papper, så är ju den också ganska grov, ett akvarellpapper, så det glider ju ut i liksom fibrerna väldigt mycket sådär. Och så upplever jag att trycket är här, så det är ju inte så skarpt på alla sidor. Man ser en skillnad mellan dem.
Jag har haft en spaning som jag har bloggat om till och med. Och det är att en viss typ av amerikansk pocket går sönder väldigt, väldigt lätt, så att sidorna trillar ut. Särskilt när man läser i solen.
Ja.
Jag hade en period till exempel där jag läste extremt mycket Michael Connelly, som jag köpte i pocket, hur många som helst, och tog med till mina föräldrars hus i Spanien. Och låg i solstolen och läste. Och då blev det ju värsta festen av papper som trillade omkring. Exakt. Och blåste i poolen och hade sig. Det måste ju hänga ihop, tänker jag, på något sätt.
Ja, både det
och... Är det limmet som är dåligt?
Både det och bindningen säkert också. Mm. Jag tänkte på det med... alltså det är en sån grej man kan jämföra också. Att de har ett annat system ju för pocketböcker i USA. Att om man tittar på sina amerikanska pocketböcker, så är de ofta, och det är svårt att förklara, men om de står i en hylla så kan de lätt öppnas av sig själv så här alltså. För att spara papper i tryckprocessen, det är lite bökigt att beskriva. Men man kan göra så att man sparar papper genom att vända på sidorna så att inte fiberriktningen är åt samma håll på alla sidor. Därför öppnas böckerna mycket lättare än de svenska. För svenska har fiberriktningen åt samma håll.
Det
kan man se om man håller upp sidorna och jämför och tittar i själva pappret. Så kan man se det faktiskt till och med på amerikanska.
Sen finns det ju en skola som ges ut direkt i pocket. Där är ju till exempel Bentley Little, skräckförfattaren, som fick inleda min topp 100 över Helenas 100 hemskaste. Han kommer ut direkt i pocket alltid. Och det är lite av en grej också, tror jag, sådär. Jag kan uppskatta det som gammal Penny Dreadful-älskare. Samtidigt som det är lite deppigt såklart det här med att det inte finns någon hållbarhet riktigt. Om man som vi är samlare.
Men det är väl därför det lite har funkat att göra såna här Penny Dreadful och Pulp Fiction-genren i ett billigare format. För det är inte kanske de läsarna som vill ha jättebokhyllor fulla med de böckerna. Det kanske är lite mer en konsumtionsvara på ett annat sätt.
Det man har gjort nu dock, som jag har sett, är att man har ju gått tillbaka till den sortens litteratur och den sorts estetik, men man gett ut i bättre format. Det finns till exempel ett amerikanskt imprint som heter Hard Case Crime möjligen, som bland annat har gett ut två pulp-original av Stephen King som är svinbra. Bland annat The Colorado Kid, som jag tror blev tv-serie. Och sen också senast nu vad heter den? Jag vill säga Funhouse, men det är faktiskt Dean Koontz.
Ja, jag vet vilken du
menar. Du vet vilken jag menar.
För den ser ju ut, den är också tecknat omslag på den.
Precis.
Men den heter ju typ, så heter den inte Joy House?
Joyland,
just det. Så var det.
Ja, vad pinsamt att jag inte kommer ihåg det. För att det tycker jag är en av de allra bästa som Stephen King har skrivit på ganska många år. Mm. Det är en otroligt bra coming-of-age-berättelse och en kärlekshistoria. Och sen så finns ju hela den här palpiga estetiken och på ett... vad säger man? Ett nöjesfält.
Ja, precis.
Ja, och hela den estetiken som finns
i början.
Ja, karnevalestetiken och carnies och ja, allt som man gillar liksom. Så att det kommer mer och mer det där. Att man anlitar konstnärer som gör nya pulpinspirerade omslag. Exakt. Megan Abbott är en sån författare också. Mm. Som innan hon började skriva Teen Noir, som du är känd för nu, gjorde mer regelrätta noirböcker med jättesnygga omslag.
Unni Drugge i Sverige har ju gjort samma grej med sina...
Precis.
En viss serie ju.
Just det, de har inte jag läst, men de verkar lite roliga. Det är det här lustmordet på Leif G.W. Persson och det, alla gubbarna.
Ja, exakt. Men för det var det jag tänkte komma till, att tycker du att den här räknas i pulp-genren? Det är ju en undanskuffad genre just för att det är... vänder sig till ändå kanske precis som Harlequin har vänt sig till en publik som inte räknas lika mycket.
Det som jag tycker, som jag tänkte på när jag såg omslaget till den här boken, är att den estetiskt påminner väldigt, väldigt mycket om alla mina älskade Kitty-böcker som jag hade för mitt flickrum. Omslaget och den här närbilden på det förskräckta flickansiktet. Och så någonting hemskt som pågår precis bredvid här. Man ser i relief en pojke och
det är lite
bilen.
Som en, om man ska ta en liksom bred sån som alla kanske har sett, de gamla Star Wars-affischerna. Där liksom, det är ett sorts collage som inte bryr sig om skala eller någonting sånt. Nej. Där man liksom visar både karaktärer och händelser ur boken och sådär.
Just det, man vill trycka in så mycket som möjligt på så lite yta som möjligt.
Och att det är väldigt sådär horisontlöst, det är liksom bara en...
Mm.
Ja, en bild av alltihopa sådär.
Jag tänkte väldigt mycket överlag faktiskt på just Kitty-böckerna när jag läste den här boken. För att det är en sån...
Det är ju ungdomsskräck får vi ju säga detta.
Ja, eller ungdomsthriller mer.
Ja, det är ju precis.
Precis, och som sagt den här slasher-aspekten som Kevin Williamson skrev in i filmen, som jag tycker blev väldigt lyckad, den finns ju inte här. Men det som finns är fyra ungdomar. Det är Julie, Helen, Barry och Ray som sommaren innan efter en picknick slash fest råkar köra på en liten pojke i det här som dör.
Just det, som är ute och cyklar.
Han är ute och cyklar i mörkret. Och de gör en klassisk hit and run och drar därifrån. De är för rädda för allt som står på spel. Scholarships och hit och dit. Och sen sommaren efter får först juli och sen de andra också ett brev där det står I know what you did last summer. Och där hade du en lingvistisk spaning, eller hur?
Man får ju en förklaring till varför den där lappen är skickad. Det är ju för att den som har skickat den inte är riktigt säker på vilka det är som har gjort det här. Som har kört över den här pojken.
Mm. Och, han vill få in gärningsmannen. Ja,
han vill se reaktionen på det här då. Och därför så skriver han inget mer specifikt än så. Därför att om det är någon som inte har gjort någonting så kommer de bara liksom rycka på axlarna. Mm. Därför att den är så ospecifik. Men om det är de som verkligen har gjort det här, då kommer ju de veta vad som åsyftas. Och jag tänkte att jag har ju alltid tänkt på den här svenska titeln, jag vet vad du gjorde förra sommaren. Men det skulle lika gärna kunna vara ni, eftersom you har en dubbel betydelse. Och man får aldrig veta i boken heller om han menar ni eller du faktiskt. Det är ju inte, det är ju ingenting som klargörs på något sätt. Och så att för den som har fått lappen kan ju lätt tolka det till ni.
Mm.
Sådär.
Ja, förutsatt att personen vet vad som åsyftas. Annars så tänker man nog du.
Exakt. Så att, och där är det en sån här översättning som vi hade ett samtal om, ett hetlevrat samtal om i bilen.
Just det.
Igår var det väl?
Ja, det var det. Ja.
Om att det är ju en snyggare titel med jag vet vad du gjorde förra sommaren än jag vet vad ni gjorde förra sommaren.
Det är mycket mer direkt.
Ja, men det är ju ändå en översatt titel. Mm. Så att det är ändå att översättaren har ju bara tagit beslut där, känns det som jag inte riktigt vet om det är.
Nej, översättaren har ju gett sig själv någon slags tolkningsföreträde där.
Ja.
Men alltså, jag vet vad ni gjorde förra sommaren, det är ju inte en lika snygg titel.
Det
förlorar
Nej,
ju,
det är det ju inte.
Den här hucken, vad jag är nära att säga nu. Ni som har sett filmen.
Nah, oh no, you didn't. Ja, då är vi klara för idag. När du fick in den ordvitsen så snabbt.
Ja, precis.
Ja.
Alltså jag vet att när jag var nere i Kittyträsket så var jag på namnbasis med åtminstone 3 eller 4 olika omslagstecknare till Kittyböckerna som återkom ganska ofta. Och en del av dem gjorde även Francine Pascals Tvillingarna-böcker.
Mm.
Mm. Väldigt kul. Nej, men det är ju som en helt egen genre.
Ja.
Helt klart.
Ja, jag uppskattar den väldigt. Och det måste ju ha varit ett väldigt tydligt. Alltså det måste ju ha varit väldigt genre specifikt att man direkt ser också här verkar det vara något läskigt unga personer sådär, att man direkt ja jag tänker att det har varit en att det har spelat en oerhört stor roll i den här genren också där ofta författarna är väldigt produktiva och jag kan tänka mig att det fanns väldigt mycket, alltså bara man tänker 5 böckerna finns det ju 1 miljon stycken ungefär.
Gud,
och att jag kan tänka mig att det spelade en ganska stor roll.
Mm. Jag tänker också att Lois Duncan var en slags 70-talets föregångare till författare som Sarah Shepard som har skrivit Pretty Little Liars-serien som har blivit en tv-serie som är lite av ett guilty pleasure för mig faktiskt. Det är en serie som utspelar sig i en liten pittoresk småstad där ett gäng tjejer får anonyma brev och hot av en anonym person som utger sig för att vara deras kompis som har försvunnit strax innan. Sommaren innan tror jag rent av. Mm. Alltså Sarah Shepard måste ju nästan ha läst I Know What You Did Last Summer, tänker jag. För premissen är ganska lika faktiskt. Sen så fortsätter och fortsätter och fortsätter och i bokserien så dyker upp en hemlig tvilling som inte är med i serien och sådär. Men den är också, så jag gillar verkligen det här amerikanska young adult-thrillen. Mm. Man vet precis hur man får. Det är lite tryggt på något sätt.
Jag måste säga att jag tycker den också är så otroligt effektivt skriven. Mm. Att den är så kort. Den är ju kanske 180 sidor. Ganska små sidor.
198.
Mm. Och jag tycker den är en sån som jag verkligen ville. Alltså, jag tycker man märker så tydligt att det här är en bok jag längtar hem till efter jobbet att få åka hem och läsa sådär.
Alltså det var väldigt vilsamt att befinna sig i den här boken. Samtidigt som den gör ju ingen som helst motstånd. Och det ska man inte vänta sig för sig. Men det kanske är det också det här att i Sverige så har man ändå en väldigt bra tradition av barn- och ungdomslitteratur.
Mm.
Som, om man nu ska hålla på och hårdra och kategorisera och sådär är någonting helt annat än det här massproducerade som jag älskade som barn. Alltså gud, jag levde för Läslusen som i princip gav ut alla amerikanska ungdomsböcker som fanns. Allt med de här glossiga omslagen med de snygga tjejerna och så någonting mystiskt som hände precis utanför.
Ja, ja.
Men alltså jag vet inte, jag tror att det var ett misstag för mig att jag parallellläste den här med Åsa Mobergs andra resan till Folkstone som okay. Constant Reader ger ut nu. Som också handlar om en ung tjej och hennes relationer. De är väl ungefär lika gamla, tror jag. Eller Nina är i och för sig bara 15, de här är 17. Mm. Hon ska börja college året efter.
Ja. Mm,
16 eller 17. Och alltså, det är ju extremt orättvist av mig att ens göra den kopplingen. För att det är ju inte ens äpplen och päron, det är ju liksom...
Mm.
Ja, lyschifrukter och bananer, typ. Jag vet, säger man så?
Lyschi? Nej, jag vet faktiskt inte det där.
Jag skulle hålla för mig borta där.
McLachlan-frukter.
McLachlan-frukter. Mm. Nu fick jag inte alls bilder i huvudet.
Ni som lyssnade på avsnitt 4, eller 5 kanske, vet vad vi pratar om.
Talar vi pungkulor nu?
Nej, jag pratar om Kyle McLachlan.
Ja, och hans...
Att det är svårt att uttala.
Jaha!
Vi pratar om pungkulor.
Jag tänkte McLachlan-frukter. Jag vet inte, nej, det där klipper vi bort. Jo, nej, men jag längtade hem till Moberg hela tiden. Och läste den här lite plikttroget. Men sen så gjorde jag ett exekutivt beslut. Att jag la ifrån mig Duncan helt och hållet.
Mm.
Och jag sträckläste Åsa Moberg på en dag. Och bloggade om den och släppte den. Och sen kunde jag ta mig an den här boken.
Vad tyckte du då när du tog upp den då igen liksom, med nya krafter?
Ja, alltså när jag läste första halvan så reagerade jag på att allting var så otroligt tillrättalagt och präktigt och goody two shoes och så här tråkigt. Det kändes som att det var små tanter och farbröder som gick omkring och sällskapade med varandra. Men det var väl det för att jag ville läsa om Ninas sexuella eskapader i Folkstone istället. Men sen så när jag började läsa igen så tror jag att jag fokuserade mycket mer på thrillerspåret som är ju väldigt spännande. Men det känns ju ganska mossig, gör inte det? I könsroller och hur personerna gestaltas och sådär.
Alltså jag tyckte att den var jättebra ur det perspektivet. Jag tycker att den skildrar
Hur det var.
Mm. På det sättet att ja, men en grej jag tänkte på till exempel var ju det här spåret med Helen, är det väl?
Ja.
Som är den...
skönhetsdrottningen.
Precis. Hon blir ju upptäckt och blir en golden girl.
Ja, och det spåret gillade jag också.
Någon sorts väderflicka slash så här representera kanalen.
Just det.
Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Någon så här, det är ju ungefär som att hon skulle vara idag kanske sån här hallåa.
Ja, precis.
Väderpresentatör, lite... Allt möjligt sånt där,
jo.
Det fluffiga liksom, eller vad man ska säga.
Värdinna.
Ja, sådär.
Typ. Ja, precis.
Hon är ju inte meteorolog, hon är ju bara väderuppläsare så, eller bara ska man inte säga. Men alltså att hon är ju inte...
TV4 hade ju, by the way, bara väderflickor i början. Det var ju först på senare år som man tog in meteorologer.
Ja, på det sättet. Jo, men alltså att det var lite den grejen och att hon också, att man får följa det där från att hon... kommer på när hon är kanske 11 eller om det är 12 hon säger att hon verkligen, för man djupdyker ju in lite grann i varje karaktär så där, får lite backstory och sånt som man inte får i filmen alls.
Nej,
ju.
Nej.
Här får man då veta att hon tycktes inte ha några talanger alls när hon var liten, så hon bestämde sig redan när hon var 12 för att satsa på sitt utseende, för där hade hon förutsättningar. Så hon började ju tänka på dieter och hudvård och allt sånt väldigt tidigt. Och att hon verkligen tänkte att det var hennes chans så där. Och det blir ju också hennes, hon blir ju framgångsrik med det sen. Men hon har ju lagt hela sin identitet i sitt utseende. Så.
Och den biten tycker jag var väldigt bra faktiskt. Det var väldigt ärligt porträtterat.
Ja, och jag tänker att det var en...
iscensättandet av ett flickskap liksom.
Jag tycker också att jag tyckte det var medvetet och jag tycker att det var väldigt så här, det var spännande också att se det i en ungdomsbok från 73 att den Jag vet inte, jag tyckte ändå det var fascinerande att gå så tillbaka. Jag vet inte, jag tyckte det var ganska allvarligt spår sådär. Att...
Jo, men Helens spår, jag gillar det. Tyckte Julie var svintråkig.
Vad är det om henne? Jag har till
men hon är så tråkig som man glömmer bort den här. Men det är ju Jennifer Love Hewitts karaktär i filmen. Hon är ju väldigt tråkig där också. Ja, hon är ju den här rättrådiga.
Ja, men hon var väl en slarver innan olyckan i boken. Mm. Och valde sen att toksatsa på skolan.
Just det. Och i filmen är det tvärtom.
Och i filmen är det tvärtom. Ja, verkligen. Att hon förfaller väl efter. Alltså hon har varit en...
Toppstudent.
En toppstudent och förfaller i filmen. Men här är det då att hon har varit sådär då en liksom dålig tjej. Får man ju fatta då, att vara ute och rädd och sådär.
En social butterfly.
Ja, och sen så blir det verkligen att hennes mamma blir orolig för henne, för att hon bara spenderar tid med sina böcker och läxor och blir en brainiac istället. Jag tycker det är snyggare i boken än i filmen att hon blir så duktig, för att det är som att hon ska försöka att från och med nu ska jag bara göra rätt. Mm. Det är som att hon försöker att...
Zona för sina gärningar.
Ja, verkligen. Genom att göra det. Och det har ju som ingen koppling till någonting. Alltså, du är ju inte en dålig person för att du inte pluggar. Men det är som att hon försöker göra allting som man ska efter den här olyckan. Och hon slutar dejta då.
Mm.
Är det Barry hon är ihop med?
Nej, hon är tillsammans med Ray.
Hon är tillsammans
med Ray flyttar ju också.
Just det.
Efter den här sommaren.
Ja, precis. Han går ju liksom chantaram på hela situationen och sticker ut med sin backpack. Så, och Barry, han har ju det här förhållandet.
Han drar till Kalifornien.
Jag tycker det är så sorgligt med hon...
Helen.
Ja, som är Golden Girl. Och den här liksom, att han är bara med henne för att hon är snygg. Mm. Och det är status att hon jobbar på tv liksom.
Ja.
Så att han planerar att dumpa henne redan innan hon blir känd. Mm. Och sen blir hon känd och då tänker jag, men det kan jag ha nytta av. Att det kan reflektera tillbaka bra på mig. Hon är snygg, men sen vill jag ha mer sofistikerade tjejer.
För det finns ju en klassaspekt där. Barry har ju väldigt stränga föräldrar som kräver av honom att han ska träffa en respektabel flicka.
Ja.
Alltså giftas material. Och de tycker att Helen inte är god nog. Hon får inte ens, när hon dyker upp på sjukhuset, när Barry har blivit skadad.
Ja.
Av han som visste vad de gjorde förra sommaren. Så reagerar hon ju väldigt starkt. Och vill inte att hon ska vara där. Överhuvudtaget.
Nej, precis. Men just det där tänkte jag lite på. Att det är ju ett tecken på en tid på något sätt. Att även kvinnan kan vara den som förstör en. För det känns som att idag har jag... Alltså jag har aldrig sett en skildring under mitt liv. Där det är att en tjej skulle kunna dra ner en ung kille i fördärvet på det sättet. Som de resonerar där. Det är ju alltid tvärtom att det är att pappan ska vara sådär att ja, här liksom ska ha korsförhör med en kille som ska hämta till balen och så vidare. Mm. Jag har aldrig sett den här, att det är så tvärtom på det sättet.
Nej, inte verkar minnas. Det är väl...
Att hon är en dålig tjej på något sätt.
Mm. Nej, det är ju först sen som somliga går full gone girl sådär, inom fiktionen. Det är ju långt senare. Peppe skrev ett inlägg på Bokhora där hon efterlyste kvinnliga douchebags. Har hon hittat några? Jag kom på en bok faktiskt som jag kommenterade där. Animals av Emma Jane Unsworth som handlar om två unga tjejer som är väldigt icke-normativa och där den ena har en pojkvän och ständigt blir alltså verkligen tråkad av sin bästis för att hon har en kille överhuvudtaget, för de ska vara fria och de ska supa och de ska knulla runt och de ska bygga julgranar och böcker och ha det framme i februari och sådär.
Mm.
Men det var det enda jag kunde komma på. Faktiskt.
Mm.
Just det här när kvinnorna ses som de som drar ner männen i något slags fördärv.
Ja.
Mm. Helen är absolut den intressantaste karaktären tycker jag i boken.
Jo,
hon känns som att hon har mer djup än de andra just därför att hon har konstruerat en yta. Som en slags golden ticket. Hon har ju till och med fått den här fantastiska första lägenheten i ett komplex på Four Seasons som jag tänker är väldigt Melrose Place, som har en pool i mitten där alla ungdomar träffas på kvällen.
Ja, det är väldigt så privilegierade unga som bor i någon sorts studentboende fast ändå inte. Det är ju inte det.
Nej.
Men det är som att det är unga, ja jag vet inte. Det känns som att vi inte riktigt har en sån motsvarighet i Sverige så där.
Nej, vi har nog inte det.
Riktigt. Här bor det bara unga, eller det kanske finns, det bara jag som inte vet om.
Så jag vet inte, i Tyresö där jag bor så håller de på och bygger lägenheter ganska nära mig. Mm. Som specifikt ska vara första boende för unga.
Just det, okej.
Okay. Men där finns det ingen pool.
Nej. Nej, men det här är ju nästan som, för jag tänkte ganska mycket på de här, jag tänkte ganska mycket på när jag var i Miami, att det var påminner lite om de husen som stod helt tomma där folk har andelslägenheter lite grann, och så har man en pool. Så där. Alltså det är på något sätt, det är som ett hotell fast det är inte det.
Precis, det finns en slags känsla av tillfällighet och förgänglighet som gör att det blir
sorgligt. Ja, och det är lite frat-känsla liksom. Ja.
Precis.
Fast inte är det. Alltså jag tänker på den här Helen som har investerat så mycket i sitt utseende. Och det är ju någonting som är så flyktigt.
Mm.
Alltså att kunna vara en golden girl på den här Channel 5.
Precis.
Alltså vad är livslängden på ett sånt jobb?
Det, man lever på lånad tid från början.
Ja, det är ju det från början. Alltså det är ju bara en kamp mot gravitationen eller vad man ska säga. Mm. Alltså... Och jag tänker att det kommer bli så sorgligt också, därför att som Barry resonerar väl alla andra att den här tjejen vill vi ha just nu.
Just det.
Och snart kommer hon inte ha någonting, för det är ju ingenting du kan, det är som att vara en sportstjärna, helt plötsligt är du 25 liksom, och är så här nästan pensionerad från det du har gjort, även kanske inte 25 men 30 sådär.
Ja, Giselle Bündchen, största supermodellen i världen, har ju gått pension nu.
Ja.
Till exempel, hon är 33.
Ja, exakt. Ja. Och jag tänker att här, hon är ju ändå på en väldigt lokal nivå. Det måste finnas väldigt många sådana lokala beauty queens som...
Precis.
Var tar man vägen då? Alltså sen?
Jag vet inte. Jag tänker att det finns någonting väldigt så här all American och lite bitterljuvt och det. Jag tänker att nya Twin Peaks när det kommer ha förhoppningsvis ganska mycket av det. Norma i Twin Peaks är ju lite så också. En gammal skönhetsdrottning som gifte sig med coolaste killen och... bli kvar i byn och jobba på dinern och inte kan komma därifrån. Jag gillar verkligen det.
Det här bli kvarandet är ju mer tydligt i filmen tycker jag.
Mm.
Där är det ju på något sätt att där har hon ju vunnit precis. Det sa ju du också att det påminner ju väldigt mycket om skönhetstävlingen i Twin Peaks.
Just det, det gör det.
Att där är hon ju då, där jobbar hon ju inte på tv som i det här då. Som i boken, utan där har hon ju vunnit en skönhetstävling och
i det där fiskesamhället som kommer precis. Från North Carolina.
Ja, och få åka runt i ett stor öppen mussla. Hello Freud.
Verkligen. För att dra en L-word-referens så kan man säga att hon är in the fold. Ni som fattar. Ni andra, ja, vi hörs sen.
Googla. I filmen så är det ju så att hon får jobb på sin pappas någon sån här jätteskum affär som har lite allt möjligt. Ser ut som en så här army surplus grej kombinerat med så här någon damekipering slash lite allt möjligt.
Slash lite Götamagasinet i Kalix.
Götamagasinet i Kalix, väldigt snäv referens. Men,
jag ska skriva en skräckroman om den platsen någon gång.
Ja,
faktiskt, det måste man göra.
Ja, faktiskt.
Som hommage till alltså, om det fina syskonparet.
Man kan sammanfatta det med alltså, deras inredningar. Alltså, där är det alltså högar av kläder, bokstavligen pratar vi här nu.
Ja.
Alltså, så skulle det börja brinna där så skulle det vara en sån här, du vet, som en sån här brand som håller 20 år. Det liksom fortfarande ligger och pyr så här 2035 liksom. Ja. Så är det fortfarande att det brinner någon sorts så här... 80-talsplagg som har legat längst underst där.
Ja, precis. De har ju kläder ryktas där i grannhuset där de också bor som daterar tillbaka till 60-talet, sägs det.
Du skulle kunna vara den här som introducerar det, precis som du pratade om Vampire och
just sådär. Just det. Det är ganska creepy, men ändå lite gulligt syskonpar i 60-70-årsåldern som driver den här butiken också.
Säg inte creepy, då kommer vi försvinna in efter igen.
Ja,
det enda man hittar på brottsplatsen är ett stycke viskos.
Exakt. Ja, men det här, alltså, det här blir kvar.
Ja, så alltså, hon blir kvar i sin pappas butik. Och när hon då kommer tillbaks, den här hennes tjejkompis, de har inte setts på ett år, så utbyter de blickar ungefär som, var det här allt som blev med dig? Du som var beauty queen.
Ja.
Medans, vad skulle hon ha blivit av det? Alltså, precis. Vad blir man? Det är ju klart att du inte blir något av att ha varit Miss Fisherman ett år.
Liksom. Nej, och det finns ju också ett väldigt tydligt mikro-makroperspektiv där också, att det kan ju finnas en lockelse och kanske också vara helt doable att vara den snyggaste tjejen i en småstad. Men när man sen beger sig ut i verkliga världen och måste tävla mot alla andra, så blir det ju väldigt läskigt helt plötsligt. Vet du, så kände jag väldigt mycket när jag gick från att gå på Tyresö gymnasium, där det inte fanns någon annan litterär person överhuvudtaget. Så det var ganska bra. Det var ganska lätt att vara bäst där. Så jag plötsligt skulle jag börja läsa litteratur med en massa människor som också hade varit bäst på det.
Ja.
Det är ju jätteläskigt. Och då hade jag ändå lite mer kanske, alltså, har man läst mycket böcker, så har man förhoppningsvis nytta av det längre än att man har väldigt snyggt gyllene hår och en böckerna, fin figur.
Alltså bildning försvinner ju inte på samma sätt. Så att jag menar inte att jag tycker det är så här. Jag tycker inte det är något dåligt med att, så att säga, bli kvar. Men man ser att de tycker det, hon själv tycker det också.
Ja, ja, absolut.
Att hon har bara blivit kvar för att hon inte hade något annat liksom, i filmen. Fanns ju inte internet när den här skrevs. Men hon får ju hot, alltså via telefon. Alltså att det tas upp i den här redan. Att jag menar att det var ju en grej redan då, om man säger att folk ringde och de tänker ju att de här konstiga lapparna, men jag vet vad du gjorde förr, som att det har något med det att göra.
Just det.
I början. Ganska talande att det är så tidlöst problem att en ung kvinna på tv...
Just det.
Det drar till sig galningar på det sättet att det var deras go-to-förklaring direkt. Liksom.
Ja, ja, visst. Så är det ju. Just det, nu kommer jag på att i Pretty Little Liars så är det ju mobiltelefoner som sprider de här hoten. Tjejerna får sms, anonyma sms. Där man säger att jag vet vad ni gjorde och jag vet vad ni har sett och sånt där. Det är väldigt likt faktiskt.
Ja, det är en otroligt bra idé. Alltså jag tycker ju att hela, alltså titeln och det här med att någon vet, det är ju som någon sorts inverterad så här locked room mystery. Misstänkte du någon i boken eller?
Ja, ganska omedelbart började jag misstänka en person som det sen också visade sig vara. Så att det tyckte jag inte var så jätteklurigt direkt.
Jag trodde det var syrran ett tag.
Ja, alltså det var nog meningen att man ska tro
hennes
det.
Hennes avundsjuka syrra som
tjocka,
är...
Tjocka, avundsjuka syrra.
Hon ska då vara allt som Helen inte är då. Att hon väger mer och är inte samma, lika snygg och sådär. Och att de har ju någon sorts väldigt så här, syskonrivalitet.
Jag tänkte på det här att hon heter Elsa. I och med att jag är småbarnsmamma och har sett Frost 100 000 gånger. Och även nu läst H.C. Andersens originalsaga om... Elsa. Det är ju en syskonskildring det också. Om Elsa och Anna. Där Elsa låser in sig själv på sitt rum. För att hon, när hon blir arg eller ledsen, så kan hon göra om saker till is.
Jaha.
Ja. Och då bestämmer hon sig för att hon inte kan vara en del av världen längre. Så hon sitter inne på sitt rum och blir liksom frusen i sig själv, i sina tankar.
Det är precis som Morran.
Precis,
Morran kan ju inte ha några vänner för att hen går runt och bara... Mm. Alltså så fort någon kommer nära Morran så blir ju den is. Elsa har ju en syn som samhället alltid har haft, känns det lite som, på... Alltså Helens syrra Elsa har ju en syn på... Jag tänkte jag ska läsa bara som hon beskrivs här. Elsa worked an 8-hour day at Ward's department store and was a great believer that... The only kind of work that counted was the kind that made your back ache and sent you home exhausted.
Mm.
Alltså att hon tycker att arbete ska liksom...
Märka kroppen.
Ska vara plågsamt, annars är det inte arbete. Att Helen tjänar. Att Helen tjänar en massa pengar, va? Ja. En massa kosing.
Precis, en massa kosing.
Att Helen tjänar en massa pengar och inte alls... blir svettig och får en trasig rygg och tjänar dubbelt så mycket. Det är liksom fel på något sätt. Så att Helen försöker hela tiden vara att det är väldigt svårt att göra en bra påa och allt sådär.
Just det, men det där finns ju väldigt mycket. Det finns fortfarande en, en vantrogenhet mot kulturarbetare överlag. Så här.
Ja.
Att det är någonting som man kan pyssla med lite grann på sin fritid. Men gud förbjuder att man försörjer sig på det.
Ja.
Hon är sjukt osympatisk, Elsa. Ja, alltså jag kan fatta att du misstänkte henne, men jag tyckte det var lite mystiskt att två personer dök upp i de här tjejernas liv samtidigt och som hade lite samma persona. Så då tänkte jag att det är säkert, det hänger säkert ihop på något sätt.
Ja, jag blev så glad i filmen när syrran blev mördad.
Blev det?
Ja, och han bär henne i den där kroken.
Ja. Hon var såklart jättesmal i filmen.
Ja, däremot så skulle hon ju vara då ful inom citationstecken. Det var verkligen den här library-grejen att man väntade bara på att någon hunk skulle komma och säga, men varför tar du inte av dig glasögonen? Och så helt plötsligt, oj, hon var ju en supermodell. Det såg vi inte när hon hade glasögon.
Exakt.
Alltså det var verkligen den känslan. Ja. Alltså. Det du sa i början, att du tyckte den var så gammalmodig eller präktig så här.
Mm.
Att, tänker du att det är en del av tidsandan så? Eller vad är det för grej du upptäckte som du tyckte var på det sättet?
Nej, men alltså jag tror att det kanske snarare är någonting. Alltså jag tänker ganska mycket på den här amerikanska kulturen som vi som svenskar kanske tror oss känna till eftersom vi konsumerar ohemula mängder populärkultur och tv-serier och film och så vidare. Men att vi ändå kanske inte riktigt fattar den här puritanismen som råder i USA. Så alltså jag tänker på den här datingkulturen som säkert är. Jag tror inte att det har hänt så mycket sedan den här boken skrevs egentligen. Jag tycker liksom bara att det...
Men var det någon dejt här som var väldigt så präktig? Eller?
Nej, men hela grejen, du vet, med killen som väntar och tar ett glas saft nere i mammans kök medan hon gör sig i ordning. Och,
ja.
Ja, allt det där. Så jag tänker, jag skrev lite sånt själv när jag var typ 11-12, inspirerad av Kitty. Så skrev jag om detektiven Mariah i Malibu och hennes kille. Och det var så här otroligt kyskt och tillrättalagt. Och de gick på dejter och drack milkshake och sådär. Alltså jag vet inte. Det känns bara så själlöst. Allting var tråkigt.
Det är mycket en sån...
Ja, alltså hela den här amerikanska dejten. Alltså, jag är ju paniskt rädd för att dejta överhuvudtaget. Det var ju så, herregud. Så det kanske är det snarare.
Ja, alltså, jag tänkte inte ens på att det var en dejt någonstans i boken.
Nej. Jo, men i början där så är det ganska mycket med Ray. Sen kommer tillbaka så den här nya killen. Colin Wood heter han, va?
Collingsworth. Ja, men de raggar väl på varann på en med en solstol vid poolen, eller?
Nej.
Nähä?
Nej. Fast ja. Jag tänkte på Julie.
Ja, ja, okej. Okay.
Och han heter ju någonting annat då.
Ja.
Mm. Just det. Nej, alltså jag vet inte, jag bara lackade ur på boken från början för att jag inte ville läsa den. Men alltså jag tror inte på det här med att slalom läsa böcker. Särskilt inte när det är olika typer. Jag tyckte bara att allting kändes för ljuget och amerikanskt och helylle och töntigt. Men sen när jag pausade och började läsa igen så kände jag inte riktigt det.
Men om du tänker att USA är så på riktigt så är det ju inte konstigt.
Nej, absolut inte.
En bok är så.
Nej. Och jag har ju konsumerat så många sådana böcker och filmer genom åren. Men jag vet inte, jag tycker nog att det... Jag tror inte jag pallar det längre. Alltså. Jag hade en amerikansk kompis ett tag när jag var 19-20. Som var rolig på sätt och vis. Men jag blev lite chockad över hur otroligt mycket prestige det fortfarande var i att behålla oskulden till varje pris. Och det där känns ju otroligt utbrett. Jag vet inte, det är säkert mer jag än böckerna. Men det känns, jag vet inte. Det känns inte så relevant längre att läsa om amerikanskt tonårsliv. Alltså jag har ju vuxit upp med det. Och det är en otroligt stor del av den jag har blivit säkert i och med att jag bara läser de här böckerna i princip.
Mm.
När jag var 13-14 år. Men nej, jag vet inte. Jag vill ha död och mörker och åtrå och ja, nazism och Jessica Schiefhauer.
För jag tänkte att något spår de hade kunnat köra mer på, men jag förstår att de inte gjorde det heller. För att det är väl svårt kanske att nå en bred publik om man tar upp sådana grejer. Men det är ju flera gånger som Vietnamkriget nämns i den här. Folk som, alltså unga killar som har kommit tillbaka från Vietnamkriget och inte kan med och prata om det.
Ja, och det är så mycket som förblir outtalat tycker jag kring det.
Ja, precis. Och jag tänker att det här var ju 73, liksom. Då var det ju väldigt, då pågick det ju
fortfarande. Ja, precis. Det pågick fortfarande.
Och att jag tänker att nu när man tittar tillbaks på det, att de också säger sådär att ja, jag kan inte prata om det. Eller sådär, jag har ingen lust att prata om det nu när jag är tillbaka sådär. Att det säger väldigt mycket om att... ja, jag vet inte, jag tycker det är intressant att läsa det i den här kontexten om något sånt. Alltså när man... För att här har ju det inget så här politiskt syfte eller någonting. Det är ju bara en detalj som hände säkert jätteofta då, att folk kom tillbaka från Vietnam. Och så bara, ja, man träffade på dem så här. Jag tänkte på att den här är ju ändå då gjord för en ung publik. Alltså vänder sig väldigt tydligt till unga läsare på 70-talet. Och där är det att de kör på ett barn och smiter. Och sen i filmen, som ändå är en slasherfilm för en vuxna, eller åtminstone en äldre yngre publik, eller vad man ska säga. Alltså, på något sätt, det är ju ändå en ganska mycket mer grövre skildring, liksom. Jo, alltså, det är mycket grövre...
Det är mycket mer våld och sådär.
Ja. Där kör de på en
man.
En man. Så, jag tänker att liksom... Det borde ha varit tvärtom på något sätt. Det är ju mycket värre inom citationstecken. Även om det nu inte är det ur någon sorts filosofiskt perspektiv. Så är alla liv såklart värda lika mycket. Ja. Bla 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 bla. Men det är ju ändå värre att köra på ett barn. Tycker jag. Att smita. Än att köra på en vuxen man. Liksom.
Ja. Alltså, jag tror att produktionen skulle stötta på problem. Om det var så att man hade kört ihjäl ett barn.
Varför då?
Men för att jag tror att man måste ändå kunna bygga på identifikation i den här filmen. Och framförallt så ska den liksom tilltala en bred publik och sådär. Och jag tror att det blir väldigt svårt att sälja in en film som inleds med några ungdomar som råkar köra på ett barn och sen skiter i och ringa polisen.
Men det har ju blivit en bästsäljare som bok.
Ja, fast jag vet inte. Jag tror att... Nej, jag kan inte se det, att det skulle kunna funka.
Nej.
Jag har inte kunnat se den filmen. Det kanske säger nu, bara för att jag har barn och är jätteblödig och inte kan se barn som får illa överhuvudtaget. Liksom. Men jag reagerade på det i boken, att herregud, det är en liten pojke.
Ja, jag tänker att det liksom, att funkade då. Att det inte var för grovt. Liksom.
Men jag tänker att det borde bli moralpanik och sådär.
Ja.
Faktiskt, för att, som sagt, jag kan inte se att man skulle gjort en Hollywoodfilm om ett barn som blir dödat.
Liksom. Och det här är ju ändå, det är ändå liksom 50 år senare eller whatever. Nej, men...
Nej, det är det inte. 20. Nej,
ja, men 20 år senare, det är ändå ganska mycket...
24.
Ja. Mm. Och man kan stå ut med all den här slasher-grejen. Det är ju ändå det är ganska läskigt ändå, minns jag det som, just den där scenen när han bär syrran i en krok.
Ja, just det. Ja, det såg vi precis nu. Ja. Det var äckligt.
Det är ju ganska grovt. Och jag tänker att i den kontexten, hur kan det vara för grovt då att ha ett barn? Men som sagt, det är ju... På något sätt så kan man lätt gå i fällan att tänka att det var mer moralistiskt förut, men det har ju inte varit det på alla punkter.
Nej, jag tror kanske snarare tvärtom när det gäller vissa saker.
Ja, att det finns en hel del, för jag menar som nu att, alltså, det finns ju mycket lagstiftningsexempel på hur man till exempel tar bort abort i vissa länder som har haft det, till exempel. Alltså att man inför, att det blir någon sorts nymoralism sådär. Och jag tänkte på det, för jag älskar ju liksom att se såhär dokumentärer som handlar om grejer på 60-70-talet, liksom den eran, för jag tycker det är så, jag vet inte, fascinerad av det. Det var mycket om de här flygkapningarna som var då, när man ser intervjuer med, eller inte flygkapningar, det var mycket så där, du vet, stillastående plan så att de tog över. Ja. Kommer du ihåg de här? Jag har inget exempel på någon sån.
Jo, med någonting bak där. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg det, men jag har väl läst om det.
Ja, men jag vill minnas att jag såg någon dokumentär om det där de var så här, att de som hade varit med om det blev utfrågade om det, så här, hur mår du nu? Liksom, att de var så här, det liksom var en jättekonstig situation. Jag kunde nästan skratta åt det. Och jag tänker att det hade varit omöjligt för ett offer att göra idag i nyheterna. För att man måste vara mer traumatiserad idag, annars är man sjuk på något sätt.
Ja,
alltså, man hade ju inte kunnat skratta åt att ha varit med om en sån grej idag.
Nej, precis. Och det är därför som jag tycker Gone Girl till exempel är så bra. Det har vi pratat om tidigare, just det här med att man tar in det tredje ögat som är media.
Ja.
Om att liksom, nej, men Nick kan bete sig inte som en sörjande make bör. Nej. Han ser inte tillräckligt ledsen ut och sådär.
Han iscensätter inte den här arketypen för sörjande som man har hittat på ganska mycket också.
Ja, alltså det känns som att ju mer vår tid blir besatt av det här autentiska, det här händer på riktigt, så blir ju liksom skildringen av det mer och mer manuskriven, känns det som.
Ja.
På något sätt. Det är som ett kollektivt manuskrivande som pågår hela tiden. Så här att man vet hur man förväntas bete sig i olika situationer. Så.
Ja, det är ju en sån grej som jag ser ett spår i då i den här True Murder-podden, att det är ofta de säger så här, ja, och sen så gjorde han någonting som en sörjande bror inte skulle ha gjort. Mm. Typ, eller någonting sånt kan det
just
vara.
Just det, det blir väldigt värderande.
Att det blir så där att, men då är det också så här, här sitter två människor som själva inte har varit med om det här och säger att det här är orimligt. För man tänker på något sätt i, vad har jag sett för bilder av sorg och så. Av människor som har varit med om hemska saker.
Mm.
Och den här liknar inte det. Det är ju så omvänt. Det borde ju vara tvärtom att man säger att här på film när man reagerar så här.
Mm.
Det gör man inte. Man kan lika gärna sitta och fnittra på en begravning.
Mm.
Det kanske är mer realistiskt än att vara så där snyggt sörjande. Men...
Jag tycker det är otroligt stressande på begravningar. Just att det finns en så tydlig förväntning på honom, att hur man förväntas sörja. Jag vet att när jag var på min för detta makes farmors begravning så fick jag bara någon slags ryck och började tokgråta helt plötsligt och insåg att det här passar så är ju inte, jag är inte särskilt nära sörjande. Jag kan ju inte gråta mer än hennes barn till exempel.
Mm.
Och då blev det som en tvångstanke och då var jag nästan tvungen att börja så här nästan småfnittra istället. Alltså det är så himla extremt på något sätt. Men man vet inte om man kommer reagera.
Nej, men för det är ju ingen som säger så här inför en begravning. Nu ska alla här iscensätta lämpliga känslor beroende på deras så här status i familjen och de hierarkier som finns. Så skulle ju aldrig någon säga.
Nej, men
alla tycker ju att det hade varit jättekonstigt om du hade slängt dig liksom på
gjort en Leland Palmer.
Ja. Det hade ju alla tyckt var konstigt, men det är det som är så bizarrt, att då menar man ju egentligen att alla ska sörja efter according to liksom din status i familjen och sådär. Mm. Så att, jag vet inte, det är ju det som är så, det är så konstig motsättning där.
Mm.
Jag hade nog också kunnat tycka det var jättekonstigt, men den där jäveln som inte ens kände den,
precis.
Varför håller den på sig? Det är ju jag som ska. Mm. Medan de kanske sitter och tänker, jaha, han, den som är närmast, han gråter inte ens. Nej. Vad det är för sjuk jävel.
Precis.
Det är som man har ju väldigt tydliga sådär, ja men arketyper liksom så. Mm. Som jag tänker att fiktionen har lite så här, inte ansvar, men det blir lite konstigt om man jämför, om man får det från fiktion sådär.
Mm. That's deep, man. Det var du som föreslog att jag skulle läsa den här boken. Och det berodde ju egentligen på att du har varit väldigt inne på true crime ett tag nu. Lyssnat mycket på poddar och researchat på nätet. Och så. Och då dök ju det här namnet Lois Duncan upp i ett annat sammanhang. Som är lite förknippat med filmatiseringen ändå, för det skedde ungefär då.
Jag har ju sett den här filmen när den kom liksom. Mm,
97 kom den.
97, och tyckte ju de var jättebra då liksom. Men jag hade ingen aning om att det baserades på en bok. Det har ju som inte lyfts fram som det gör med Stephen King-filmatiseringar direkt. Nej. Då visste man ju alltid sådär.
Precis.
Men här var det ju väldigt... Ja, jag bara antog att den...
Ja, alltså det som jag visste från början var ju att det var Kevin Williamson som hade skrivit manus. Och han var ju en av 90-talets stora manusförfattare när det gäller ungdomsfilm. Otroligt kvick och rolig och popkulturell. Han har skrivit manus till Scream också. Skapade Dawson's Creek- och skriver för övrigt in en ganska rolig referens i filmen, att ungdomarna hänger ju på Dawson's Beach den här ödesdigra kvällen då de råkar köra på mannen.
Ja.
Så att jag trodde ju faktiskt inte på dig först när du sa att det fanns en bok.
Att det fanns bok. Nej, det var väldigt roligt, för jag tänker alltid, eller jag tog då nästan tillbaks det, för jag tänkte att det här har väl du bättre koll på än mig. Men jag har ju en besatthet sen ett tag tillbaks att jag lyssnar på en amerikansk, nej det är en kanadensisk journalist, men jag tror att den görs kanske i USA. Ja, det är sak samma. Nordamerika någonstans.
Mm.
Som heter True Murder, som är väldigt dåligt tekniskt inspelad och sådär. Och tar upp ett fall då, oftast. Det är det vanliga liksom, avsnittet så är det ett mordfall eller en liksom förövare som berättas om i varje avsnitt. Och jag har väl lyssnat på kanske, det finns väldigt många där, de är ungefär en dryg timme varje och jag kanske lyssnar på 70 stycken eller någonting. Väldigt många på rad, så jag är väldigt inne i så här true crime tänkandet och har blivit lite besatt av det.
Och helt detta kan jag intyga.
Och helt plötsligt så kommer det, ja precis, alla mina samtal här. Visste du en som fick en psykos på i Kanada 1984?
Mm.
På en greyhoundbuss.
Nu vet jag.
Så börjar typ alla mina telefonsamtal
till mig. Du kan inte ana vad som hände sen.
Nej, exakt, verkligen så.
Men det är roligt, alltså jag tycker också det är intressant. Även om jag alltid har det effektiva spåret, att jag föredrar att tillgodogöra mina intressen genom fiktion.
Mm.
Men det finns ju undantag såklart.
Men då var det första gången som det var en medverkande då som blev intervjuad som hade skrivit en true crime-bok som hon själv var inblandad i. Den första gästen som hade en anhörig som hade blivit mördad och som hon sen hade skrivit en bok om, det var Louise Duncan.
Mm.
Väldigt svårt att avgöra om hon tycker det var jobbigt att prata i radio om det här jobbiga som hon har varit med om, eller om hon pratar så på riktigt, för hon stapplar väldigt mycket, alltså hon låter väldigt så här svajig på rösten och så.
Hon är född 1934, det kan väl ha någonting med det.
Ja, hon är ganska gammal då, kanske. Ja. Men
om det här var nyinspelad podd.
Ja, det är något år så. Mm. Men hennes dotter, Katie Arquette, blev skjuten innan hon hade flyttat hemifrån. Så hon var fortfarande, jag vet inte hur gammal hon var, men alltså hon var ungefär i den åldern som de är i den här då. Alltså hon bodde hemma fortfarande. Och var en väldigt liksom skötsam sådär med skola och allting sånt då. Och hon blev skjuten med 2 skott i huvudet.
Och genom en bil?
Genom en bilruta.
En drive-by shooting.
Ja, och polisen avskrev det här liksom som en drive-by shooting. Att de skulle aldrig kunna hitta den. Och det är bara någonting sådär. Men samtidigt är det ju helt omöjligt att skjuta 2 skott i 2 bilar som rör sig.
Mm.
Och att båda träffar i huvudet på henne liksom.
Mm.
Och dessutom så hade de inte hittat några tomhylsor och heller inga kulor. Och hennes bil, baksidan på bilen, alltså dotterns bil, var också skadad på ett sätt som den inte hade varit innan. Ungefär som att någon har försökt preja av henne av vägen då. Och hon är alltså skjuten på väldigt nära håll och det är liksom så här typisk avrättnings...
Mm.
Alltså... Ja, det är för det första väldigt svårt att skjuta någon i huvudet 2 gånger på rad och ingen annanstans. Liksom, det var bara de 2 skotten som fanns där. Och polisen gör ingenting för att utreda det här. Trots att mamman hittar i en telefonräkning att någon har ringt från dotterns lägenhet efter att hon har blivit skjuten. Alltså dagar efter hon har blivit skjuten. Och ingen hade tillgång till den liksom. Så att det skulle inte kunna ha skett.
Nej.
Alltså så. Alltså vem har gjort det helt plötsligt sådär. Då är det någon som har ringt till Kalifornien. Polisen vill inte då kolla upp vad det är för nummer.
Va?
Och hon då, Louise Duncan, som har lärt ut gestaltande skrivande till blivande journalister.
Mm.
Hon har jättemånga unga... Alltså vänner som är journalister och frågar om de kan hjälpa henne. De hittar jättesnabbt att numren då som var dolda går till människor i San Francisco som har varit inblandade i olika liksom kanske mindre kriminella saker. Men så här, försäkringsbedrägerier och sådana saker. Så att hon då, Louise Duncan, har en teori om att hon, hennes dotter hade fått reda på någonting om allt det här som hennes kille var inblandad i också.
Ja.
Och killen har inte mördat henne, tror ni inte. För han verkade uppriktigt liksom ledsen.
Mm.
Det finns bevis på att han har känt till att hon har blivit skjuten innan polisen har meddelat honom om det också. Så det finns jättemycket fish i det här i alla fall.
Ja. Det låter nästan som en av hennes böcker.
Ja, det låter väldigt mycket så, som en sån.
Mm.
Och också i den åldern, att det är ungdomar inblandade.
Bilar inblandade, det är klart i USA. Så det är väl
jo, men ändå sådär, liksom. Det är väldigt mycket så att, att det, det var också så att hon skulle ha då gjort slut den här kvällen. Och eftersom han då skulle ha sagt det då till sina vänner, som då kanske var inblandade i grejer och att hon kanske kände till det. Det är liksom hennes, Louise Duncans, egen teori då.
Mm.
Men polisen har inte velat göra någonting åt det håll, utan bara säga det är en drive-by shooting.
Mm.
Och genom att de inte har stängt den utredningen ännu, eftersom ingen är dömd, så kan ingen annan utreda det heller. Tydligen så är det så. FBI har velat utreda det, men genom att det fortfarande är då den lokala polismyndigheten som ansvarar för det, så kan varken privat, alltså de kan inte driva det själva, familjer med privatdetektiver som man ändå kan göra i USA. Och FBI kan inte driva det heller. De kan liksom inte bara gå in och ta det, eftersom mord inte är ett federal crime. Då,
nej,
som det heter.
Just det, precis.
Men de kan ändå utreda saker. De kan inte gå in och ta över det om det inte är ett federal crime.
Nej.
De kan utreda vad de vill om det är nedlagda grejer.
Mm.
Men polisen håller det öppet. Däremot utreder de ingenting i det. Så att de håller det uppe av någon anledning. Antingen för att de har tabbat sig eller för att det finns andra skäl liksom.
Är det inte så också att Louise Duncan använde pengarna som hon fick för de här filmatiseringarna till att starta en hotline?
Ja, alltså under liksom samma era så blir ju de här, jag vet vad du gjorde förra sommaren och jag vet fortfarande vad du gjorde, blir ju jättemonstersuccé. Hon blir ju fruktansvärt rik på det. Plus att efter att polisen har slutat utreda det här så skriver hon en bok också, Who Killed My Daughter.
Mm.
Som blir en bestseller också. Som just hon tar in otroligt mycket pengar på den också.
Mm.
Och får bland annat en blurb från en jättekänd true crime författare som har ett eget förlag.
Den mest kända true crime författaren jag vet från USA är Anne Rule, som
ja,
är ganska nyligen. Är det hon?
Hon är det.
Just det, Anne Rule. Hon är ju liksom the mother of true crime.
Ja, men hon
crime.
Är det. Det är inte hon i Serial, eller?
Nej,
det är
det
inte.
Nej,
men då var
hon, hon skrev en ofantlig mängd true crime-böcker. Många väldigt, väldigt bra. Och hon avled nu i våras, tror jag att det var.
Ja, var det så?
Hon var väl ungefär i Duncans ålder.
För hon, har ett förlag som heter Planet Anne Rule.
Ja.
Som ger ut Anne Rule som e-böcker. Och den första som hon gav ut, som inte var hennes egen, det var den här Who Killed My Daughter. Då.
Mm.
Och det var också en rolig sammanträffande där att när Anne Rule fortfarande var polis, för hon började väl vara
ja,
som polis.
Ja, jag tror det. Mm.
Och hade,
brottsförkämpning i alla fall.
Ja, på något sätt.
Mm.
Och hade småbarn och ville bli författare, men hon visste inte hur hon skulle göra. Då hade hon gått på ett seminarium som Louise Duncan höll i.
Ja.
Alltså långt innan allt det här brottsliga. Och så hade Louise Duncan då berättat om att, för hon var ensamstående mamma och hade något så här 3 eller 4 barn eller någonting. Eller 5 till och med kanske.
Duncan hade väldigt många barn.
Ja.
Hon hade åtminstone 5.
Ja, precis. Mm. Och då hade då Anne Rule tänkt att kan hon så kan jag också.
Mm.
Och blivit superinspirerad.
Cool.
Så sen hade de varit på samma massor med år senare när Anne Rule hade fått, tror jag, det största förskottet någonsin på en true crime bok någonsin som var på $2 million.
Oj.
Då skulle de ha på det är ungefär, om man tänker liksom att om man som så här ny så här okänd författare ska följa upp David Lagerkrans på bokmässigt seminarium, så kanske man känner att det är lite jobbigt. Och så hade Louise Duncan känt, jag är ju bara någon sån här, jag skriver för ungdomar och nu ska jag följa upp henne då liksom. Men då hade hon stannat kvar på scenen och sagt typ så här, my mentor liksom.
Åh, fint.
Till Louise Duncan och tacka henne så mycket. Så det är väldigt så här. Det är väldigt många trådar som går ihop av fiktion,
verklighet,
true crime och fiktion igen.
Alltså det är väldigt
coolt,
för alltså jag läser ju väldigt lite true crime.
Ja.
Men så fort någon säger true crime till mig så tänker jag Anne Rule.
Mm.
Det är som en knee jerk reaction liksom.
Men vad hon skriver om? Hon har skrivit, hennes första var väl om Ted Bundy eller något?
Ja, hon har skrivit om bröderna Ramirez också, va?
Ah, okay.
Mm. Mycket så här amerikana har hon skrivit. Mycket bra saker. Jag vet att Megan Abbott, som jag intervjuade för ett tag sedan, tyckte väldigt mycket om Anne Rule.
Okay, ja. Hon är väl en sån legend. Hon är väl liksom...
Ja.
Jag vet inte vad man ska jämföra med. Det är väl typ GV i Sverige. Han skriver inte true crime,
nej,
men jag menar att när det gäller brott så är det väl, är väl hon en sån man ringer, kan jag tänka mig, ja, på alla tabloider liksom.
Mm, men nu får man ringa Ghostbusters. Eller gjorde, tyvärr.
Ja.
Om man vill komma i kontakt med henne. Mm.
Så att,
men det är en otroligt häftig historia bakom. Det var väl därför lite grann som vi valde den här,
ja,
boken också.
Ja, och det var det jag tyckte var så fascinerande liksom, att det påminner så mycket om det också. Mm. Och också att det liksom är ouppklarat fortfarande. Och hon har börjat gräva i det själv. Ja, så hon använder ju alla de här pengarna hon har tjänat på då, sin egen true crime, första true crime book och de här böckerna då. Och filmatiseringen. För att göra en sån egen hotline alltså. Mm. Så att man kan ringa in och tipsa. Och jag menar, det är ju få förunnat att kunna ha en egen sån som är bemannad dygnet runt och bara tar emot tips och vidarebefordrar till polisen.
Ja, liksom. Oh, gud ja.
Så. Så att hon har ju liksom ett helt maskineri som hon bakom att försöka lösa det här. Mm. Så att det är ju det enda hon sysselsätter sig med nu då.
Hon var väl inte helt positiv till de här filmerna? Som
Nej, men jag har inte läst på något mer om det. Jag vet bara att hon nämner i den intervjun att hon inte... Ah, det var ju bra med pengarna för att hon kunde använda det till utredningen. Och för att också hon, om hon är känd, så kan ju hennes case få mer, liksom, bli mer tryck på polisen då.
Just det.
Men jag tror inte hon gillade att de bara blev slasher sådär. För att de är ju inte det.
Nej.
Eller hennes bok är ju inte det.
Nej, fast det låg ju i tiden där med Scream och sådär. Och det kändes ju kul, för det känns som att man har kommit lite full circle nu. Jag tror jag nämnde det i förra podden, gjorde jag det? Det här med att det dels har kommit en serie som heter Scream Queens. Scream har blivit tv-serie på MTV. Det kom en film nyligen som heter The Final Girls, som är en hyllning till de här tjejerna som överlever i slasherfilmer. Wes Craven dog nyligen, tyvärr. Men det känns som att det finns en renässans där. För vi skiljer ju 5 år mellan dig, men jag tror att vi ändå har konstaterat att när det gäller det sena 90-talets kulturkonsumtion, popkulturell konsumtion kan vi tillägga där, så är vi väldigt lika. Alltså vi såg de här filmerna ungefär samtidigt. Scream och Jag vet vad du gjorde förra sommaren och sådär.
Datefilmer på
den tiden. Ja, verkligen. Ja, alltså jag gick ju inte på dejter då, men däremot så gick jag på bio i grupp ibland med kompisar. Ja. Nej, men jag tyckte att det var väldigt effektivt att anlägga slasherperspektiv i filmen.
Jo.
Det blir ju roligare. Men då, med lite blod.
Jo.
Så är det.
Men det hade varit intressant att se om man kan göra en slasherfilm som har mer story. Alltså, lite som jag tänker att Stephen King... Det är ju för att jag är så dåligt bevandrad i den här genren överhuvudtaget som det är mitt enda go-to-exempel.
Men alltså, jag är ju väldigt...
Han kan ju ha både en berättelse, roman och de här inslagen.
Mm. Alltså, jag tycker att en underskattad subgenre, alltså både till det här paraplybegreppet, skräck, thrillers, spänning, är skräckthrillern. Där man har liksom ett genuint uppsåt att skrämmas. Men där också finns ett utredande av något slag. Och ett exempel på det tycker jag är den första timmen i alla fall av filmen Sinister med Ethan Hawke.
Just det,
som sen ballar ur lite grann. Men den är så jävla bra i början, för att det är liksom en klassisk haunted house-historia. Också en true crime-författare förresten som flyttar in i ett hus där det har hänt otäcka saker. Så jävla bra är den i början i alla fall.
Det kommer jag på nu.
Och han har massvis med filmer som man tittar på där det dyker upp otäcka saker. Och jag tycker att det är så otroligt effektivt när man jobbar, för man kan väl säga lite grann att skräck jobbar mycket med känslor, med rädslan som drivkraft, medan detektivromanen mer försöker appellera till förnuftet och liksom utredandet och whodunit, allt det där. Så det blir väldigt snyggt tycker jag när det möts. Andrew Piper, en kanadensisk författare, är en författare som pysslar väldigt mycket med det där. Jag läste hans första bok Lost Girls när den kom i slutet på 90-talet, men på 00-talet någon gång. Och tycker att han alltid är jättebra. Så att det är ju en genre som jag vill läsa mer av. Så jag tycker inte riktigt att det här kanske är en skräckthriller. Det är ju mer en vanlig thriller. Inte. Jag har ju skrivit om det redan nu också i mina 100 hemskaste. Det här med att om man är som vi, att allting är popkultur och litteratur och liksom hermeneutiska tolkningar och liksom... olika intryck som kommer in i en läsning, så blir det ju väldigt sällan så att en bok bara är, alltså en bok är ju inte bara en bok, den är ju så mycket annat. Så jag läser ju den här boken med filmen i bakhuvudet, med Lois Duncans tragiska historia.
Ja, den mordhistorien.
Ja. Ja, och jag tror att både du och jag är så att vi gärna bygger ut böcker. Ja, precis. Lite embellishments,
ja,
på något sätt. Och jag vet inte ifall det är så att man förvränger liksom originalprodukten eller ifall man liksom bara förhöjer. Alltså jag är expert på det och ser saker. Men ser man på gamla skräckberättelser till exempel, så har jag liksom suggererat igång att det att Cthulhu är världens läskigaste grej för att jag liksom har så mycket runt omkring i den världen. Men när man läser berättelserna så är ju Lovecraft ganska torr. Är det här normalt, Bullen? Vad ska man kalla det för? Någon slags liksom självpåtagen utsmyckning av fiktioner. Mm.
Ja, alltså i konstkontext så säger man att saker kan ha ett fetischvärde.
Mm.
Sådär också. Att den är liksom inte bara det den är. Alltså just att vi valde de här gamla gulnade.
Just det.
Upplagan gör ju sitt.
Mm.
Alltså och ger ju den ett värde och hela den här mordhistorien ger ju ett värde. Alltså jag hade ju inte tyckt den var lika, jag hade ju inte tyckt den var intressant överhuvudtaget att ens plocka upp liksom. Mm. Om det inte var för allt det andra, men den har ju liksom en plats i populärkulturen för alltid, den här nu ju.
Ja.
På så många sätt. Men det är väl lite som om en författare som man själv gillar, om den utser en favoritbok eller favoritfilm, mm, då blir ju den för alltid färgad av det liksom.
Så var det väldigt mycket för mig med The Great God Pan av Arthur Machen.
Just det.
Gud vad jag tjatar om den. Alltså, jag tror inte jag gjort en enda podd eller skrivit ett blogginlägg om skräck utan att nämna den. Och då alltid i samband med Stephen Kings novell Anne, som jag tycker är helt fantastisk. Som han, enligt egen utsaga, har skrivit utifrån den här berättelsen. Mm. Och den här grundpremissen där att det finns en reva mellan dimensionerna och vad som händer när någonting tar sig in i vår verklighet och ja, mycket så här perception och verklighetsuppfattning och sånt där. Men jag tycker verkligen det. Alltså jag blir ju mycket mer pepp på att läsa någonting ifall jag vet att Stephen King eller Harlan Coben eller Jennifer Weiner eller någon vars omdöme jag litar på har läst. Och då har man en mer välvällig ingång också.
Men det är ju väldigt egentligen fascinerande att man kan göra det med, för det där är ju mer ett seal of approval på något sätt. Eller vad heter det, stämplar som de säger How I Met Your Mother, också något jag är besatt av nu, True Murder och How I Met Your Mother, att vissa har stämplar som är värda mycket och vissa har stämplar som inte är värda någonting
liksom. Just det. Men, är det Barney som säger det?
Vem är det? Nej, jag kommer inte ihåg. Alla
kanske
har
Marshall-grej.
Marshall har ju väldigt lågt värde på sina stämplar, för han tycker allt är bra och alla är trevliga och snälla.
Just det.
Lillis är värda väldigt mycket.
Mm.
Men jag tänkte på att jag tänker som hela Ed Wood-kulten.
Mm.
Där är det ju på ett annat sätt. Där är det ju mer likt det här med den här boken som jag läst nu. Att Ed Woods filmer är ju objektivt väldigt dåligt gjorda.
Du,
har ju
inget
manus.
Ja.
De är liksom
a hot mess.
Alltså det är en person som inte är duktig på att göra film, som vill göra en typ av film och misslyckas.
Mm.
Men genom att man vet historien med hans att han är ju inte transsexuell, men han
transvestit
och på något sätt hela hans samröre med
Bela Lugosi
och Vampyra och en massa andra såna här
Hollywood-särlingar.
Ja, avdroppade lite som har fallit i från sin forna stjärnglans liksom. Mm. Så blir det ju intressant, men jag förstår egentligen inte varför verken blir intressanta, för att man tycker att livshistorien, men det blir de ju ändå.
De blir det, definitivt.
För att jag menar, efter jag har sett Ed Wood så kan man uppskatta att se de här
Plan 9 from Outer Space.
Precis, ja.
Till exempel.
Ja.
Mm. Nej, men jag tror att kontexten, jag vet inte om det är en generationsgrej eller om det alltid har varit så, men alltså, kontexten är ju väldigt mycket. Jag tror att det är svårt att liksom bara se ett verk för vad det är.
Ja.
Så, på gott och ont.
Ja, att
kontextualisera mera är väl lite så här ledord för vår generation. Jag vet inte.
Ja.
Mm. Nej, det är intressant i alla fall tycker jag. Jag tycker det är jättekul.
Jag tänker också så här, det är så typiskt att den här boken är liksom, det har ingen författarfoto eller sådana saker. Att det finns ingen sån där personkult eller så. Nej. Att det finns ingen sån...
Men det var nog så på den tiden. Men om man ska återgå till mina älskade Kitty-böcker så var ju det en hel franchise egentligen kring Caroline Keane. Det är ju en pseudonym för en hel armé av författare som under olika stadier av sina liv har skrivit böckerna om Kitty och även Mary Lou, som jag gillade väldigt mycket, som inte blev lika långvariga.
Inom parentes, jämför James Frey, Burn.
Ja, exakt.
Slut på parentes. Ja,
ja, alltså James Frey, var fan ska man börja någonstans? Jag blir så besviken. Varför har han gett sig in på det? Han skrev ju, alltså, hans allra, allra bästa bok tycker jag, är ju hans tredje bok, alltså romanen Bright Shiny Morning, som är en av de absolut bästa Los Angeles-skildringar jag någonsin har läst.
Kua Meja.
Ja, precis. Och så har han startat någon jävla fabrik. Ja. Helt plötsligt, för han tror sig ha knäckt bestsellerkoden.
Men har han inte det?
Jag vet inte. Men det är så deppigt.
Ja.
Ja, jag antar att han inte tjänade pengar på efter att Oprah tog honom i örat där.
Men de blev ju sams.
Jag vet, jag såg det. Jag följer James Fry på Facebook. Mm. Och då la han upp en bild för några veckor sedan när han stod och smilade bredvid Oprah och stod together again. Och folk blev helt galna i kommentarstråden och skrev, men hur fan kan du stå bredvid henne? Hon behandlade dig som skit. Och det är fortfarande ett av de absolut roligaste klippen ever, tycker jag. När hon sitter där, alltså en righteous Oprah, alltså älskar Oprah.
Ja, hon kan ju vara så otroligt righteous.
Mm, precis, för jag minns också när hon presenterade, jag var helt besatt av Oprahs bokklubb back in the day, och hon har valt väldigt mycket bra böcker där faktiskt. Det är författare som Anne Marie MacDonald, vad heter hon, Janet Fitch, Wally Lamb. Det är många författare som jag har börjat läsa helt slaviskt efter att de varit med på Oprahs bokklubb, så hon kan ju sina grejer. Men det jag minns, när hon presenterar A Million Little Pieces i sitt program, så gör ju hon en grej av att anledningen till att hon tycker att den är så bra och att hon var uppe hela natten och läste är att allting är sant. Så redan där så valde hon ju en ganska intressant väg som var väldigt talande för den tiden, liksom tidigt 00-tal. Jag minns det. Minns du det med Boats och allt sånt där based on a true story?
Jag menar autenticitet.
Mm. Autenticitet, ja, precis. Det var ju en stor grej.
Alltså begreppet äkta var ju så här. Ja, exakt.
Ja, precis. Allt skulle vara äkta. Men det var jättekul sen när det kom fram att han hade ljugit lite grann. Alltså, grundhistorien stämde ju. Men till exempel så hade han ju inte varit med om den här läbbiga tandläkarbehandlingen utan bedövning, som är en väldigt äcklig scen. Och hans vän Leonard, som fick sin egen bok, hade ju inte riktigt den historien som i berättelsen. Men Oprah blev ju helt vansinnig och satt där och sa, "You betrayed me, you made a fool out of me, I trusted you." Som att det han har gjort är att personligen unleash the fucking fury, som Yngwie Malmsteen skulle ha sagt.
Nej, men det var litteraturvetenskapens motsvarighet på att gå på ett så här modern konstutställning och säga, men är det här konst? Alltså det var lika liksom, det var lika grundresonemang där.
Verkligen.
Det var väldigt underhållande. How much of the book is fabricated? What was true about the dentist? Why do you have to lie about that? Do you now wish you put a disclaimer in the book? Why didn't you just write a novel? I've struggled with the idea of it and the lie of it. That's a lie. Not an idea, Jones, that's a lie. Now, 5 years after A Million Little Pieces, on location in New York City, they meet again, one-on-one. Oprah, James Fry, The Interview. I don't know what is true, and I don't know what isn't. So first of all, I wanted to start with the smoking gun report, titled The Man Who Conned Oprah, and I want to know where they write. I think most of what they wrote was pretty accurate. Oh. Det var det. Jag vet inte, hur hamnar vi för James Fry egentligen? Ja, att han har sin maskin med små hobbitar som skriver hans böcker nu för tiden.
Just det, Endgame och så vidare.
Ja. Mm. Heter den Endgame? Jag tror den heter Ender's Game.
Jag tror att den heter Endgame, jag är inte
säker. Men det gör han säkert.
Ja, jag har inte läst dem. Jag har rage-quittat honom.
Ja.
Du är fucking falsk, James Fry, om du hör det här.
Apropå... Nej. Men apropå översättningar där. På svenska heter den ju 1000 små bitar.
Ja. Det är intressant.
Det är när humanister ska översätta det.
Ja.
Kan inte matte.
Ja, precis. Humanister som gillar Björn Afzelius.
Ja, precis. Ja, det kanske är allting på att det är kanske en...
Alltså jag vet inte om det är så att det kanske finns liksom en... någon slags språklig bit där. Att det skulle vara mer korrekt att använda 1000 på svenska? Man säger väl inte 1 miljon bitar? Nej, säger man att man säger 1000 små bitar. Det är idiomatiskt på svenska på ett annat sätt.
Fast man säger, men det är ju inte det jag tycker är konstigt. Det är konstigt att man har ändrat mängden bitar.
Ja, men man säger ju inte 1 miljon bitar på svenska.
Varför gör man inte det?
Ja, men man säger 1000 bitar. Hjärtat går i 1000 bitar, 1000 små bitar. Det är liksom idiomatiskt korrekt. På
ja,
ett
du
sätt
menar
som,
så att man ja. Har översatt ett begrepp?
Ja.
Jag syftar den amerikanska titeln på hjärtat.
Nej, men alltså saker som går sönder i små bitar. Det behöver ja. Inte vara just hjärtat, men ja. Det ligger väl nära till hands.
Men jag... finns det ett sånt uttryck på engelska alltså, som är...
Ja, a million little pieces. Ja.
Okej. Okay.
Mm. Ja, men det är en tolkning på samma sätt som jag vet vad du gjorde förra sommaren.
Ja.
Lite så. Vet du förresten om några av Lewis Duncans böcker har översatts till svenska?
Jo, jag tror att de har det. Jag tror den här finns på svenska till exempel.
Ja, för det fanns ju en väldigt stark tradition. Nu är ju inte jag fullt så gammal att jag var med i gamet på 70-talet. Men alltså, jag började läsa amerikanska ungdomsböcker i översättning väldigt tidigt. Mm. Judy Blume till exempel i slutet på 80-talet. Och då var det ju big, big business med amerikanska young adult-författare. Fast det hette inte så då, det var ju mer ungdom som man översatte. Och gav ut på Wahlströms och så vidare. Så jag kan tänka mig att hon gavs ut på svenska.
Lite sådär straight to pocket.
Ja.
Eller?
Mm, precis. Men jag måste säga för egen del att 70-talets tonårs popkulturkonsumtion är ett sånt här liksom... Det är ett vitt ark för mig. För jag känner liksom ingen som är född på 60-talet i princip. För mina föräldrars generation, det är ju 50-talet. Och jag är 80-talist.
Mm.
Så att jag känner i princip inga alls från 60-talet. Det finns inga släktingar, liksom inga... Mm. Allt jag kan om 60-talets liksom, konsumtion har jag lärt mig Jonas Gardell. Typ.
Ja.
Så att jag vet inte vad folk läste i slutet på 70-talet i Sverige. I tonårsväg. Nej. Jag menar, puss och kram och de där, vet du, de svenska.
Mm, ja, jag är jättedålig på det. Men var inte Maria Lang inne och höll på med ungdomsdeckare?
Jo, precis. Hon skrev ju Akta dig Katja och de där som gavs ut med röda ryggar på Wahlström. De är lite småputtriga.
Ja.
Hon började redan där och skriva in faktiska personer från sitt liv. Jan, som är Katjas sidekick, är Jan Hoffner. Som är, nu ska vi se, det är alltså Maria Langs... brorsdotters barn.
Mm.
Mm. Jag har förut träffat Maria Langs nej, vad blir det nu? Systerson blir det ju.
Mm.
Ove Hoffner. Väldigt excentrisk man som driver en Maria Lang-butik nere i en gammal tågvagn.
Är det sant?
Stationen i Nora. Vi måste åka dit någon gång.
Men vadå, säljer han bara Maria Lang-böcker?
Ja, memorabilia sådär. Och så är han med på
memorabilia
väldigt mycket.
Också? Alltså saker som hon har ägt? Eller?
Nej, alltså han...
Merch typ?
Han säljer inte det, det är så dumt. Han har ramat in det. Till exempel så hade han ett originalmanus. Maria Lang skrev alltid sina böcker för hand.
Oh,
och jag var där med fiktiviteter för några år sedan. Det var precis innan det blev känt att de här filmerna skulle komma. Och då hade han en inramad monter med hennes gamla skrivmaskin och sen ett manus. Och jag kunde se, apropå det jag gjorde i morse med This is Halloween-vimpen som har här bakom.
Ja.
Marcus har klippt ut en vimpel som står This is Halloween på och hängt upp här i bunken i Hillared utifrån en skräckbok. Och jag kunde se faktiskt när jag läste att det var Dolores Claiborne.
Ja.
Och det kunde jag faktiskt även göra här med Maria Langs kråkor, kunde jag se att det var en främmande man.
Mm. Coolt.
Ja, på grund av platsen. Han blev lite imponerad då, tror jag ändå, faktiskt. Mm, men väldigt excentrisk man. Och, ja, och hans son Jan då.
Men det är lite är museum slash butik i ett
ja,
miniformat.
Det kan man säga. Men alltså, grejen är att alltså, jag blev så avundsjuk nu när du har börjat fynda Maria Langböcker alltså, till rimliga priser. För att jag är ju alltid i Nora, eftersom min mamma kommer därifrån och sådär. Och ja, de är ju fruktansvärda. Det är bara så här, Shylock, eat your heart out. När det gäller Maria Lang-böcker där. De kränger ju dem för 200-300 styck. Fast det är ganska dåligt skick och sådär.
Ja, ja, ja.
Och du har ju köpt nu för 10-20 kronor och sånt
ja,
där.
Mindre ibland, till och med 5.
Precis. Så att det finns ju den... Det är klart att det är hennes hemstad. Så det är inte så konstigt egentligen.
Nej. Men det är lite kul, för det borde ju ha varit rätt stora upplagor där också. Mm. Alltså man tycker att det borde inte kunna vara de... Priserna riktigt.
Nej, alltså det finns ju vissa. Jag fick ju tag på en riktig raritet, ögonen. en novellsamling som utkom 62 eller 61 och sånt där. Som är verkligen så här, samlar objekt, för att den trycktes inte så många exemplar. För jag antar att folk inte ville läsa en novellsamling om man redan ville ha en vanlig Christer Wik-deckare. Men den är intressant. För den innehåller dels roliga berättelser och sen så lite olika perspektiv. Det finns en novell som jag tror är berättad av Puck Bure, berättarjaget, som skrevs ut långt innan. Och sen får göra en liten cameo här igen när hon går på opera en kväll med Christer. Den hittade jag efter många, många år och betalade, var det 400 spänn för.
Mm-hmm.
Men det är en raritet. Och det är många vet som fortfarande letar efter den.
Mm.
Ja, det är
vad
kul.
Heter den, sa
du? Ögonen. Har du så här samlar...
Nej, men jag har lite olika samlingar men också olika regler. Alltså, François Sagan är nog en av de samlingar som jag har hållit på med längst. För att reglerna där är att de måste vara köpta på fysiska antikvariat. Jag får inte beställa dem från internet. Liksom, för jag vill verkligen att det ska finnas en historia bakom dem.
Ah, det är den här litterära serendipiteten som jag brukar skriva om. Att du liksom vill snubbla över en bok på rätt plats.
Exakt. Så då får de som en helt annan identitet för mig. Sådär. För att,
håller med.
De är liksom, det blir ett annat värde i dem då också för mig själv, så det är någon sorts gamification där.
Mm.
För de är ju inte dyra, de är ju liksom, jag skulle ju kunna beställa alla från olika sajter liksom ganska snabbt om jag ville ha en komplett samling. Men där har jag väl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jag har 8 stycken på svenska då. Där skulle jag vilja ha alla. Så att jag har faktiskt fått, från Saga har jag fått, jag tror det är 2 stycken till och med. Som hon har hittat på fysiska då.
Ah,
så att på det sättet så går jag med på det, att det måste inte vara jag liksom.
Nej.
Men det måste liksom vara, det får inte vara så här, oj, jag köpte liksom på Blocket eller whatever, så här på bokbörsen.
Galne Gunnar.
På Galne Gunnar, ja, precis.
Där kan vi snacka.
Bra referens.
Ja, det känns ju väldigt så här nära till hans när man tänker Sagan. Å andra sidan väldigt Per Hagman.
Ja, att hitta, ja. Men vad har jag, sen har jag ju också, alltså förutom att jag samlar på mina favoritförfattare signerade, det är ju en sån här besatthet jag tycker själv är så töntig. Jag vet inte varför jag står i de här signeringsköerna. Men för att jag känner mig alltid som en sån här 10-åring som ska säga, kan jag få din autograf? Ja, vad ska jag med den till? Liksom?
Men de blir glada.
Va?
Författarna blir glada.
Ja, alltså jag blir ju också glad.
Ja,
men jag kan tycka
det är win-win.
Att, men jag kan tycka att jag själv är löjlig, för att jag kan vara så här, om jag är till exempel på ett ställe där det är en signering, så jag måste liksom ha det, för annars så kan jag inte släppa det sen.
Mm.
Om det är någon jag gillar. Men sen har jag ju påbörjat en samling med feministisk litteratur.
Just det.
Som sakta men säkert byggs på liksom. Och den har jag ju i alla möjliga. Det är ju min mest spretiga liksom samling. Min Joan Didion-samling är ju komplett. Det är ju på författare liksom. Och min François Sagan är också på författare. Men den feministiska, den är ju väldigt bred. Så där är jag ju väldigt glad att jag till exempel Kerstin Thorvall signerad.
Ja, det är ju coolt.
Vad har jag mer där?
Rapport från en skurrink.
Nej, den är inte signerad. Den har ju varit med i podden.
Just det. Sen har jag förstår inte den på podden. Jo, det gör den. Du har 2 extra.
Ja, också en besatthet.
Mm.
Men du har bara egentligen Maria Lang som sån där uttalad samling.
Ja, alltså det beror på hur man räknar. För så Stephen King till exempel har jag ju allt av som han har skrivit. Förutom den där e-boken han skrev, The Plant, som kom för typ 10 år sedan.
Men har du alla såna här Dark Tower?
Ja, fast jag har inte läst alla, men jag har dem. Jag har hela serien, hela Dark Tower. Och jag har alla novellsamlingar. Även de här Hard Case Crime som jag berättade om förut med Joyland och sådär. Jag har alla, vad heter de, Richard Bachman, de här böckerna som han skrev under pseudonym.
Ja, just det. Just det.
Det var lite kul, för ungefär samtidigt som han avslöjade att han var Richard Bachman så skrev han The Dark Half, som handlar om en författare som försöker frigöra sig från sin pseudonym, och så visade det sig att han föddes med en inverterad tvilling. Hela boken börjar med en otroligt äcklig operation när hon öppnar hans hjärna och ser att det ligger så här lite hårrester och en ögonglob och lite naglar och så. Alltså, här är vanligare än vad man tror faktiskt. Lärde jag mig när jag var gravid med tvillingar.
Ja, jag har också sett sina äckliga
dokumentär. Ja, precis. Att man blir gravid med tvillingar, men att den ena tvillingen liksom dör i ett väldigt tidigt skede. Och skrumpnar ihop och liksom blir en del av den överlevande. Vi som har sett South Park vet ju också. Sjuksköterskan där.
Ja, det är det.
Hon har ju en conjoined twin på axeln.
Jaha.
Som hon går omkring med hela tiden.
Ja.
Ja. Ja, nej, alltså Maria Lang är väl den som jag samlar uttalat på första utgåvor.
Mm.
Men jag vet inte, sen har jag jättemånga författare som man köper allting av. Jag myntade det där uttrycket hardcover worthy för länge sedan, i och med att jag läser väldigt mycket på engelska. Och nu har det börjat luckas upp lite grann i och med det här med trade paperback som kommer samtidigt. Men ett tag var det så att man var tvungen att köpa inbundet på engelska. Och sen blev det ju som, det blir som en slags parallell tidsepok nästan kan man säga. För att alltså, tiden som det tar, från och med det att jag i egenskap av otålig anglofil köper boken i hardcover på engelska till det att den blir översatt och sen kommer det i svensk pocket och liksom når ut till massorna, så kan det ibland gå 2 år. Så att det blir ju liksom... Så att ibland när du säger så här, men nu har det kommit en ny Stephen King, så blir, jag ställer mig lite frågan till det, för du har redan läst 2 emellan.
Jo, precis.
Så. Joyce Carol Oates är en författare som jag samlar lite så här lite då och då på.
Okay.
Jag har några väldigt snygga originalpocket på engelska från 60-talet. Wonderland till exempel, en av hennes allra tidigaste böcker. Också lite så här nästan palpig, väldigt skarpa färger. Den är så här knallgul. Och så har den det här väldigt gulnande sidorna och liksom tjocka, lite palpiga trådiga som jag lärde mig idag. Det var bra trivia. Och väldigt mycket färger på omslaget, lite akvarellmålning nästan. Några sådana har jag som jag tycker är väldigt snygga. Men alltså just nu handlar det egentligen bara om att jag bor lite trångt.
Ja, ja.
Annars skulle det liksom the sky vara the limit. Nu vill jag börja kolla på Halloween-serier.
Ska det vara de sista orden?
Ja, eller vill du säga någonting?
Nej, vi har en ny hemsida, etigetrum.nu, kan vi sprida.
Ja, och jättefina bilder på oss också.
Mm. Elin Sandström, hon säljer väldigt snygga printar på sin sida av, bland annat har hon sådana feministiska ikoner där som hon säljer jättesnygga printar av.
Passande att hon fick göra våra porträtt, tycker jag.
Ja, nej, men hon tyckte jag var jätteduktig. Så
och där kan ni läsa våra små biografier också.
Ja, vad ska vi mer ha på hemsidan i framtiden?
Ja.
Ska vi ha något eller ska det bara vara så här straight up, här är våra avsnitt?
Alltså jag vet inte, vi använder ju Facebook-sidan till lite fluff sådär runt omkring, tycker jag är kul.
En bakombild.
Ja, är precis, behind the scenes och sådär. Jag vet inte, vi får ta ett möte helt enkelt.
Vi får ta ett möte.
Ja,
ja,
skakar vi hand på.
Ja,
ja.
Vi kan...
Vi har tummis.
Här är ljudet av 2 thumbs making a promise about a meeting in the future. Så.
Ja. Ja, men tack för att ni lyssnade. Och hoppas att ni hade en underbar Halloween. Nu ska vi se på, jag ska se och kommentera Halloween-avsnittet av My So-Called Life.
Här är min life-giving imitation.
Det var verkligen likt, älskling.